Det är roligt att se att vi ryms än så länge här inne. Men jag tänkte lite på det när dörren står öppen här. Jag vet inte om den är öppen på den andra sidan. Tänk den dagen när vi behöver öppna upp för folk sitter ute på stolarna. Och vi har lite högtalare på utsidan också. Det ser vi fram emot. Vi är framme vid de första basunerna. Och alltid när jag börjar på ett sådant avsnitt och tänker jag, aha, idag tar vi de 7 basunerna. Men så upptäcker jag att tiden räcker inte. Så vi hinner de första 5 basunerna idag. Och ja, ni är ju självklart insatta i hur det ser ut i himlen. Ni vet precis hur det är i himlen, eller hur? Igår var det någon, när vi var ute med LP nere vid halvmånen, som undrade, en som jag aldrig hade träffat förut, som undrade, hur är det när vi kommer till himlen? Kan någon berätta för mig hur det blir i himlen? Och det är ju fantastiskt att vi kan säga att det blir mycket bättre än här och nu. Och sen får vi ju se både det ena och det andra. Vi får läsa om hur härligt och underbart det är. Ett tillstånd utan tårar. Ett tillstånd där vi inte har någon sorg längre. Och ingen död och ingen sjukdom. Sen vet vi inte om vi svävar eller om vi går. Men det är ju detaljer. Det är bagateller. Tänk på det fantastiska vi får veta. Om det hoppet, det som Jesus har köpt åt oss och vilken framtid vi har. Men nu tar vi och tittar på kapitel 8 i Uppenbarelseboken. Och vi börjar att läsa från och med vers 7. Och jag tänker att göra så att jag läser och sen säger jag det Herren har gett mig innan vi går vidare till nästa vers. Vi läser inte hela stycket utan vi tar det vers för vers, eller ibland är det 2 eller 3 verser tillsammans. Uppenbarelseboken 8 och vers 7. Den första ängeln blåste i sin basun. Då kom det hagel och eld blandat med blod och det kastades ner på jorden. En tredjedel av jorden brändes upp, liksom en tredjedel av träden, och allt grönt gräs sveddes av. Jag vill inte spekulera i vad haglet och elden blandat med blod är. Vissa tolkar det som olika moderna vapen. Man ser det alltså som en bild på moderna vapensystem. Å andra sidan, varför inte ta det som det står och se det som Guds övernaturliga ingripande? Det har han ju gjort förr. Vi läser om sådana händelser i Gamla testamentet. Stora hagelstenar vid ett tillfälle. Eld. Om vi tänker på Sodom och Gomorra. Det var inga moderna kemiska vapen, utan det var Gud som sände dessa övernaturliga katastrofer. Och det kommer ju faktiskt också ifrån himmelens tronsal. Det är ju när ängeln där uppe i himlen blåser i sin basun när detta händer. Så jag skulle bara vilja säga så här, personligen tror jag att det är övernaturliga händelser som kommer ifrån Herren. Det viktiga, det är ju resultatet. För det är det vi, om vi nu är kvar, människorna här nere på jorden kommer att känna av. Det är resultatet. Och Resultatet av den första basunen, det är att en tredjedel av jorden och träden brändes upp och allt grönt gräs sveddes av. En fruktansvärd katastrof. Tänk er, en tredjedel av jordens landmassa, om vi så säger, drabbas av detta. Träden och allt grönt gräs och buskar. Ibland är det människor som säger att det här klimatförändringen, det är det som beskrivs här. Men det tror jag inte. För det här är större. Det här är mycket större. Det är någonting som vi inte har sett ännu. Om vi sedan fortsätter till den andra basunen. Det står i vers 8. Den andra ängeln blåste i sin basun. Då var det som om ett stort brinnande berg hade kastats i havet. Och en tredjedel av havet blev till blod. Och en tredjedel av allt liv i havet dog. Och en tredjedel av alla fartyg gick under. Så när den andra ängeln blåser i sin basun, är det något stort som brinner. Och det kastas i havet. Och det står, det liknar ett berg. Det står som om. Det står inte att det är ett berg. Utan igen så får vi alltså här någonting som Johannes ser som är övernaturligt. Men det som blir synligt här nere på jorden, det är ju konsekvenserna. Så frågan är inte så viktig vad det är som orsakar detta. Igen är det de som säger det talas här om kemiska vapen. Andra säger det kanske är ett vulkanutbrott. Men vet ni, det kan ju vara en himmelsk händelse som vi inte ser med våra ögon. För det här sker ju i det himmelska. Det som blir synligt, kännbart, det är konsekvenserna. Och konsekvensen av den andra basunen, det är en tredjedel av havet blev till blod. Och en tredjedel av allt liv i havet dog. Och en tredjedel av alla fartyg gick under. Så det är inte bara att vattnet blir smutsigt. Det är inte någon förorening enbart av havet. Utan någonting händer övernaturligt. Att till och med en tredjedel av alla fartyg på havet går under. Den tredje basunen. Den tredje ängeln blåste i sin basun. Då föll en stor stjärna brinnande som en fackla ner från himlen. Och den föll över en tredjedel av floderna och vattenkällorna. Stjärnans namn är Malört. En tredjedel av vattnen förvandlades då till malört och många människor dog av vattnen som hade blivit förgiftade. Så vid den tredje basunstöten då faller på Guds befallning en stor stjärna ner från himlen. Nu står det inte som om, utan här är det någon himmelskropp som faller ner på jorden. Och den heter Malört. Och en tredjedel av vattenkällorna drabbas. Alltså först hade vi grönskan. Träden, buskar. En tredjedel. Sen hade vi havet. En tredjedel. Nu har vi vattenkällor. Alltså det är ursprunget av vårt dricksvatten. Bolmen inkluderat. Ni vet en sjö här i Småland. Det är väl Småland. Som heter Bolmen. Och vi till och med här nere i Skåne får en del av vårt dricksvatten ifrån den. Den är inkluderat. En tredjedel i alla fall. Inte hela jorden, inte alla vattenkällor. Men en tredjedel av något som heter Malört. Och jag kollade upp i en uppslagsbok. Och där står det att malört är egentligen en medicinalväxt. Men intaget i allt för stora mängder av just malörtsdrycken, det kan verka som nervgift och förorsaka både psykiska och motoriska skador på nervsystemet. Om man tar för mycket av malört. Och om dricksvattnet blir till malört, vad ska folk dricka? Igen, det är inte alla. Det är inte säkert att Bolmen drabbas. Men en tredjedel av alla vattenkällor på jorden kommer att drabbas. Och det står att det är faktiskt många människor som dör av vatten som hade blivit förgiftade. Den fjärde basunen. Den fjärde ängeln blåste i sin basun. Då träffades en tredjedel av solen och en tredjedel av månen och en tredjedel av stjärnorna. Så att tredjedelen av dem förmörkades och dagen förlorade tredjedelen av sitt ljus. Och natten lika så. Nu är det alltså någonting som händer igen ute i rymden. Nu har vi lämnat jorden, havet, vattenkällor. Nu är det någonting ute i rymden som drabbas av den basunen, utan den fjärde basunen. Efter att jorden har drabbats, nu är det alltså universum. En tredjedel av de här stjärnor och månen och solen, en tredjedel av deras ljuskraft plockas bort. Och då kan vi fundera vilka konsekvenser kommer det att ha. Om vi bara har en tredjedel av solens ljusstyrka och värme. Hur kommer det att påverka våran jord? Det blir i alla fall betydligt kallare. Man kan ställa sig frågan, hur länge kommer det att pågå? Men det får vi inte veta. Ordet säger ingenting här. Hur länge detta pågår. Men vi vet att dessa straffdomar kommer att ha katastrofala konsekvenser. Och innan den femte ängeln blåser sin basun så kommer det som ett litet mellanrop. Och det är som om dessa fyra första basuner inte hade varit tillräckligt hemska, så kommer de återstående att bli mycket värre. Är det möjligt? Jo. Vers 13. Och jag såg och jag hörde en örn flyga högst uppe på himlen. Den ropade med hög röst. Ve, ve, ve över jordens invånare för de basynstötar som återstår när de tre andra änglarna blåser i sina basyner. Det som är skillnad mellan dessa första fyra basyner och den femte, den sjätte och den sjunde, det är de kommande, de drabbar människorna direkt. De första drabbade naturen, skapelsen. De kommande drabbar människorna direkt. Och vi läser ifrån kapitel 9, verserna 1 till och med 6. Den femte ängeln blåste i sin basun och jag såg en stjärna som hade fallit från himlen ner på jorden. Och den gavs nyckeln till avgrundens brunn. Stjärnan öppnade avgrundens brunn. Och rök steg upp ur den som rök från en stor ugn. Och solen och luften förmörkades av röken från brunnen. Ur röken kom gräshoppor ut över jorden. Och dem gavs en sådan makt som skorpionerna på jorden har. De blev tillsagda att inte skada gräset på marken eller någon annan grönska eller något trä, utan bara de människor som inte bär Guds sigill på pannan. De fick inte rätt att döda dem, men väl att plåga dem i 5 månader. Och den plågan var som plågan av en skorpion när den stinger en människa. I de dagarna kommer människorna att söka döden, men inte finna den. De ska önska sig döden, men döden ska fly ifrån dem. Vad är detta? En stjärna som får nycklar att öppna avgrundens brunn. Vad kan det vara för något? Talar vi nu om en himmelskropp? Men en himmelskropp kan inte öppna avgrundens brunn. Vem är stjärnan som hade fallit från himlen ner på jorden? Och lägg märke till här i texten. Det står inte stjärnan faller ner som det gjorde i basunen innan. Där ser Johannes en stjärna som faller. Men det han får se nu, det står tydligt i texten. Stjärnan har fallit. Jag såg en stjärna som hade fallit från himlen ner på jorden. Och tänk nu, var i skriften har vi en stjärna som har redan fallit? Satan var en stjärna bland änglarna innan han gjorde uppror mot Gud. Jesus säger i Lukas 10 i vers 18: jag såg Satan falla ner från himlen som en blixt. Stjärnan som hade fallit från Johannes när han skriver detta 90 år efter Kristus. Då är det ju redan ett faktum. Stjärnan som hade fallit. Det är Satan, den fallna stjärnan, som nu får lov av Gud att öppna avgrunden. Eller det bottenlösa djupet, som man skulle översätta abyss, som det står på grekiska. Gud tillåter Satan nu att öppna locket som hade stängt fram tills dess avgrunden. Går det att borra sig dit? Kan vi ta en lång borr och borra oss ner till den här avgrunden? Visserligen består jordens kärna av en inre och en yttre del. Den inre antas vara fast och ha en temperatur på nära 6000 grader. Den yttre delen av de två inre är flytande och har i gränsen mot den omgivande manteln en temperatur på uppskattningsvis 4000 grader. Så det är jättevarmt där nere. Om ni tycker det är lite varmt, 25 grader just nu, så är det ingenting mot dessa 6000 och 4000 grader om vi gräver tillräckligt djupt. Men tack och lov, det är en radius på över 6000 kilometer. Så det är rätt så långt ner. Nej, vänner. Den här avgrunden som Satan får öppna, det är inte jordens fysiska avgrund. Vi kan inte komma dit med våra verktyg. Platsen som här kallas för det bottenlösa djupet är precis som paradiset. I en för oss osynlig och onåbar dimension. Vi kan inte bara spatsera tillbaka till paradiset. Det gick en gång för Adam och Eva, men nu är det i en annan dimension. Avgrunden är tillhållet för den sataniska änglavärlden. Jag föregriper lite grann och bara hänvisar till Uppenbarelseboken 11 och 7 och kapitel 17 och 8. Och så får vi veta att den falske profeten som kommer att hylla antikrist som kommer att göra under och tecken i djävulens makt, den falske profeten, kommer från samma abyss, från samma avgrund, från samma bottenlösa hål. Och återigen något som vi kommer till senare, Uppenbarelseboken 20, vers 3. Där står det: när Jesus kommer tillbaka, segerrik, ridandes på den vita hästen, och alla de heliga med honom, då kommer Satan och blir bunden. Och var hamnar Satan i 1000 år? I avgrunden, i abyssen, på samma stället som nu öppnas av Satan. Han får tillstånd att öppna den. Men bara en kort tid efter, om vi tänker historiskt, så är bara en kort tid efter så kommer han själv och kastas dit ner. Och så kommer en ängel och låsa till igen. Men mellan det som vi ser här idag och det som kommer att hända när Satan blir inlåst i 1000 år, är avgrunden öppen. Det är alltså en mycket märklig, skrämmande händelse som vi är vittnen till idag. När Satan får nyckeln till avgrunden. Det är ett nytt skeende i den andliga världen. Alla, om vi så vill, alla djävlar har släppts fria nu. Inte än, men när vi är framme i Uppenbarelseboken 9. Jag talar inte om idag, men när det händer. Från och med då är de fria. Dessa mängder av sataniska makter, de släpps alltså lösa och de väller upp i avgrunden. Det är det Johannes får se och det är det vi får läsa och begrunda. De väller upp i avgrunden. Det liknar ett vulkanutbrott med rök ur en stor ugn som förmörkar atmosfären. Så det Johannes ser, det liknar inte något han känner igen. Och så börjar han att beskriva dessa gräshoppor. Han säger ju det är gräshoppor. Men, och där igen, vi är så snabba att hoppa på vissa händelser som vi läser om i dagstidningar. Och så säger vi, ja det här står ju i Uppenbarelseboken. Till exempel nu är det ju stora svärmar med gräshoppor. Det är ju en stor katastrof i Östafrika och i sina delar i Asien. Stora problem. De äter upp allt inom loppet av några minuter när de kommer som ett moln och bara kastar sig över allt det gröna. Och så säger man, ja men här har vi ju Uppenbarelseboken, det 9:e kapitlet. Men vänner, Uppenbarelseboken 9 säger att de får inte äta något grönt. Gud förbjuder dem att äta det gröna. Så det som händer just nu, det är hemskt, det är en katastrof. Men det är inte uppfyllelsen av basunen. Låt oss vara nyktra i det som sker. Så att vi ser det som sker i en verklighet sen. När det verkligen händer. Att vi inte är, liksom blandar ihop saker och ting. Så nu börjar Johannes och berätta lite grann om de här gräshopparna. Och vänner, jag har haft roligt. Jag har jobbat hårt. Jag har suttit där hemma och försökt att göra en sådan konstruktion på datorn av den här beskrivningen. Följ med här nu. Alltså han ser gräshoppor. Gräshopporna såg ut som hästar rustade till strid. Tänkte jag, aha, då måste de ju få någon sorts sån där utrustning som hästarna har när de går till strid, vet ni, riktigt så där lite rustningar på hästar och annat. Ja, jag tog det bästa jag kunde hitta. Jag säger inte att de kommer att se ut så här, men man får ju ha lite fantasi också. Sen fortsätter det. På huvudet hade de något som liknade kransar av guld. deras ansikten var som människors ansikte. De hade hår som kvinnor. Vi tar det nästa också. Det är lite sidovänd. Hemma på min dator passar den perfekt. Och kransen satt där den skulle sitta. Så det måste vara något med överföringen. Men vi fortsätter. De hade tänder som lejon. Det är spännande var de hamnar. Ah, ja, okej. Okay. Tänder som lejon. Och bröstharnesk som såg ut att vara av järn. Och dånet från deras vingar var som dånet från stridsvagnar med många hästar som stormar fram till strid. De hamnade också sidovända där. De hade stjärtar och gaddar som skorpioner. Det ska bli spännande var den hamnar. Ja, den är också felvänd. Ni får titta på min som jag har på min dator. Då stämmer alla detaljer. Men det vi redan kan se av detta. Och förlåt, de hade stjärtar och gaddar som skorpioner. Och i stjärten låg deras makt att skada människorna i 5 månader. Om ni tittar på den bilden, då begriper ni. Det här är inget normalt, det Johannes fick se. Somliga ser i beskrivningen av dessa demoniska varelser en bild på helikoptrar som med hjälp av kemiska vapen orsakar ett stort lidande på mänskligheten. Den som lever får se. Men, och det är viktigt nu för mig, jag tror inte att det är helikoptrar. Varför? Med tanke på att dessa gräshoppor, de kommer från avgrunden, står det. De kommer från den här abyssen. De kommer från djävulens tillhåll. De är inte naturliga varelser. Det är inget som människor har skapat, utan det är något demoniskt. Och så läser vi att deras ÖB, överbefälshavare, är avgrundens ängel. Som heter Abaddon på hebreiska och Apollyon på grekiska. Och det betyder fördärvaren. Så deras härförare heter fördärvaren. Det är inte en vanlig mänsklig armé med helikoptrar som drar fram. Jag har svårt att se det annat än att det är demoniska makter som är i färden. Och de får makt att plåga alla människor i 5 månader. Alla? Alla? Nej. Tack och lov! Bara de människor som inte bär Guds sigill på pannan. Så de här demoniska varelserna får inte plåga de som har Guds sigill på sin panna. Och vilka är de som har Guds sigill på pannan? Vi har läst om en skara av 144 000 av Israels 12 stammar som har blivit förseglade. Är det dem? Mycket möjligt. De blev ju förseglade för att bli bevarade för det som skulle komma. Det kanske är så att vi andra, vi som idag, här och nu tror på Jesus, det vill säga församlingen, att vi redan har blivit uppryckta och har fäst i Guds tronsal. Det kanske är därför vi inte nämns här. Och skulle vara så att uppryckandet inte har skett än, då är det ju ändå så att var och en som tror på Jesus är förseglad med den helige ande. Vi tillhör Gud. Vi är hans egendom. Han har satt sitt sigill på oss. Alla som tror på Jesus, förseglade med den helige ande och skrivna i livets bok. Halleluja. Och alltid när vi kommer till sådana punkter, då tycker jag att det är så skönt att det inte är jag som behöver bestämma vilka de är. Utan jag får lita på min himmelske far. Han har koll. Han har full koll. Och han vet vilka de är som är förseglade. Och han säger tydligt och klart att dessa demoniska makter har ingen makt över dem. De är under Guds beskydd. Halleluja. Så inte ens nu, när brunnslocket till den demoniska världen är öppet, inte ens nu är det fienden som bestämmer. Är det inte fantastiskt att tänka sig? Så till och med när fienden har fritt fram här på jorden, och alla demoner, demoniska makter, alla, de är frisläppta, inte ens då får fienden göra vad han vill. Varför? För det är en som har vunnit seger. Det är en som har besegrat djävulen. Det är Jesus som ropar på korset, det är fullbordat. Och vi tillhör honom. Så det vi ser här, mitt i allt detta, det är Gud som ger tillståndet. Det är Gud som sätter en tydlig tidsgräns på 5 månader. Det är Gud som sätter gräns angående gräset på marken eller annan grönska. Och alla träd, de får inte drabbas av det första veropet. Det är Gud som förbjuder döden att sätta stopp för lidandet. Jag vet inte om ni har lagt märke till det. Att de söker döden, dessa människor som har blivit stungna av dessa gräshoppor. Med stjärtar som en skorpion. De lider, de har ont. Det är väldigt smärtsamt att bli stucken av en skorpion. Har man dålig kondition, då kan man dö av det också. Det är väldigt smärtsamt. Men nu säger Gud, nej, även om ni söker döden, jag sätter en gräns för döden. Tänk att Gud har makt över döden mitt i den här hemska, mörka situationen. Gud är större. Han säger nej till döden. Och då får inte döden skörda människor under den tiden. Och det är Gud som bevarar alla dem som bär Guds sigill på pannan, så att de slipper skorpionstingets lidande. Ingen. Inte ens alla lösläppta demoner kan röra vid Guds utvalda. Låt det sjunka djupt ner i ditt hjärta. Gud tillåter inte. Han har satt sitt sigill på dem. Och det är starkare än fiendens kraft. Det kommer de inte kunna göra då, när vi är framme vid uppenbarelseboken. Och det kan de inte göra idag. Alla som har sina namn skrivna i livets bok tillhör Guds lilla barnaskara. Och som det heter i sången, vem kan vara tryggare än Guds lilla barnaskara? Han har köpt oss med sitt blod. Vi är hans ägodel. Frågan är du köpt med Jesu blod? Har du sagt ja till Jesus? Har du gett ditt liv till Jesus? Och har du gjort det, då tillhör du honom. Du kanske behöver be om förlåtelse för något som den helige ande påminner dig om. Vi behöver rening under livets gång. Så är det. Och tack och lov att det finns Jesu blod som renar oss. Men vi tillhör honom när vi har tagit emot Jesus, när vi har blivit frälsta, när vi har blivit fyllda med hans heliga ande, vi tillhör honom. Vi får om och om och om igen överlämna oss till Jesus. Och han som är stark, som är i oss, han är starkare än världens första. Halleluja. Det var den femte basunen. Och det skulle ta för lång tid nu att gå in på den sjätte och gå vidare till den sjunde. Framförallt, det finns en hel del kapitel däremellan som beskriver olika saker. Så den sjunde basunen, den har vi ju inte för en kapitel 13, tror jag. I alla fall en hel del senare, vi kommer dit. Så det är långa avsnitt här. Så vi stannar här. Och jag läser vers 12, det sista utav detta sammanhang. Det första veropet är över. Se, efter det kommer två andra. Vänner, det här är ett allvarligt budskap. Det är många som drar sig och talar om dessa hemska basuner och vredeskålar. Men det är en del av Guds ord. Och Herren har gett oss ordet så att vi idag, medan det är fortfarande nådatid, att vi vänder om och att vi tillhör den utvalda skaran. Att vi har det eviga livet som ett fantastiskt mål, som vårt hopp. Så att vi inte hamnar i all detta fruktansvärda utan hopp. Det här är en allvarlig varning, men samtidigt ett fantastiskt erbjudande att ta emot. Att ta emot idag. Och att inte vänta på någon framtid. För vi vet inte när detta händer. Jag avslutar med den tanken. Fram tills basunen som vi nu har läst om, den femte basunen, så har antikrist inte trätt fram än, enligt texten. Han har inte än så länge beskrivits. Förutom om vi tar de fyra ryttarna, som kanske är som en överblick, som ett preludium. Men då beskrivs liksom hela den tiden. Men när vi väl har kommit in i basunerna här, så nämns inte antikrist än. Det vill säga att dessa basuner kommer att hända och ske och bli en verklighet innan antikrist kommer. Så vi kan inte gå och säga vi väntar på antikrist och nu vet vi, nu blir det hemskt. Utan så här långt, fram till den femte basunen, har antikrist inte trätt fram än. Och i så fall inte som den djävulske av Satan inkarnerade ledaren. Han kanske finns där. Kanske som en bra politisk ledare. Men inte som antikrist som kräver märket på handen och pannan. Allt detta, det kommer senare. Så vi kan utgå ifrån att dessa basuner kan börja när som helst. Vi har alltså ingenting som säger att det här måste hända först innan det här kan ske. Det kan hända när som helst. Men vänner, när det händer, läs noga vad skriften säger, så vi inte blir vilseledda av falska gräshoppar. Jag slutar här och jag tackar dig Jesus att du har gett oss detta visserligen allvarliga budskap. Du ger oss en inblick av det som kommer att ske i framtiden. Herre, du låter oss inte vara ovetande. Du vill att dina heliga, de som sen finns här när det händer, vilka de än är, du vill att de ska få veta. Men du vill också att vi idag ska veta att detta kommer att ske. Och vi kommer närmare och närmare för varje dag som går. För varje år som går. Så kommer vi närmare dessa händelser. Herre, rör vi människornas hjärta. Låt allt det som sker redan idag, som är långt ifrån det hemska som kommer att ske, men det är tillräckligt hemskt. Herre, låt det bli till en väckarklocka för många, många, många. Så att vi får uppleva en mäktig väckelserörelse. En mäktig omvändelse till dig. Du som räddar, du som frälsar. Du som har betalat all vår skuld med ditt dyrbara blod. Herre, verka genom din helige ande. Använd oss så att vi får vara verktyg i din hand. Så vi kan nå ut till människor som inte känner dig än. Tack att du gör ditt verk i oss och genom oss. I Jesu namn. Amen. Amen.